välkomna till det andra avsnittet av DI's ledarpodd som görs av Dagens Industris ledarredaktion. I veckans avsnitt medverkar ledarskribenterna Tobias Wikström, Frida Wallnor och Lotta Engsell Larsson. Jag som leder det här samtalet heter Andreas Johansson och är debattredaktör. Idag ska vi prata om två ämnen. Först och främst om Socialdemokraternas kongress som pågår den här veckan, där man ju bland annat ska välja en ny partiordförande. Och så ska vi prata om en annan pågående konferens, nämligen klimattoppmötet i Glasgow, COP26. Men vi börjar med S-kongressen som alltså inleds i Göteborg idag, onsdag, när vi spelar in den här podden. Och den håller på fram till och med söndag. Magdalena Andersson kommer formellt att väljas till partiordförande under torsdagen och hålla sitt tal under fredagen. Partiet kommer också att välja ett nytt verkställande utskott och en ny partistyrelse samt klubba nya politiska riktlinjer på en rad områden. Tobias Wikström, du är i Göteborg för att följa detta på plats. Hur mycket nytt kan vi egentligen förvänta oss ifrån Socialdemokraterna efter kongressen?
Nej, men den stora nyheten är ju naturligtvis Magdalena Andersson. Det går ju inte att överskatta den händelsen. Det är ju det första ordnade, får man säga, partiledarvalet i det partiet sedan Olof Palme valdes. 1969 var det väl. Alla andra val har ju varit liksom kaotiska på ena eller andra sättet. Så att det här är ju, kan ju inleda en lite lyckligare period för Socialdemokraterna.
26 av partiets 26 distrikt har alltså nominerat Magdalena Andersson som partiordförande. Hur ska man tolka den här uppslutningen och enigheten?
Nej, men det är nog att hon är ett rätt givet val. Alltså hon har ju varit finansminister i 7-8 år och är ju starkt förankrad i politiken, gjort bra ifrån sig, och jag har svårt att se att det skulle ha kunnat dyka upp någon annan kandidat som skulle fått någon större uppslutning om hypotetiskt sett hon inte skulle vilja av privata skäl eller någonting sånt. Men det här det kommer att bli en väldigt stor sak för Socialdemokraterna att få en ledare som har en så bred uppslutning som person och som ledare, och som dessutom väljs, som sagt, på ett sånt välordnat sätt.
Vilka kommer vara de sakpolitiska frågorna som står i fokus på kongressen, Tobias?
Jag tror att det är de här höger-vänster-frågorna som manifesterar sig då i skattepolitik och frågor om välfärd, alltså privat och offentlig drift och sådana där saker. Och där finns det ju väldigt många rätt så argsinta motioner. Och när det gäller då välfärdsfrågorna så har partistyrelsen, de vill gå försiktigt fram, men de har i sin retorik ändå hårda ord mot som Lena Hallengren sa i Svenska Dagbladet här om sistens, nu får det räcka med privatiseringar i svensk sjukvård. Det är väldigt oklart vad hon menar, men den där typen av kraftord kommer vi att höra mycket om härifrån Göteborg, tror jag. Konsekvensen av den politik som liksom förs fram är att man gör det mycket svårare för privata alternativ inom sjukvården och privata alternativ inom skolan. Och då tänker jag på den här klassiska kommentaren som nationalekonomen Marian Radetzky myntade för en massa år sedan, jag tror det var på 90-talet. Kan man lita på att Socialdemokraterna ljuger? Det vill säga att kan vi räkna med att det här är mest för internt bruk, och om Socialdemokraterna skulle sitta fortsatt kvar vid makten, att man inte genomför det här? Det finns ju flera, liksom, Socialdemokraterna räknar nog inte med att få egen majoritet, så man behöver liksom inte genomföra det här även om man skulle vinna valet. Och då har man rätt så fria händer på kongressen att köra hård vänsterretorik.
Dagens Industri har ju i veckan rapporterat om de här viktiga S-distrikten som vill se en vänstergir för partiet under Magdalena Anderssons ledning. Bland annat då med kraven på höjda skatter och att luckra upp det finanspolitiska ramverket. Kommer det att hända?
Nej, det kommer inte att hända. Där är det väldigt tydliga skrivningar i partistyrelsens yttranden över de här motionerna. Den som har personifierat det här är ju Daniel Suhonen, som ofta skriver på Dagens Industris debattsida och leder det här nätverket, eller S-föreningen Reformisterna. Och detta kommer inte att ske av flera skäl, tror jag.
Men om man lyssnar på Magdalena under våren till exempel, så var ju hon ordförande för den här Sossarnas arbetsgrupp för jämlikhet och presenterade den här väldigt kontroversiella slutrapporten i våras, där man tog upp det här med att ha ett tak för ISK-sparandet, införandet av en miljonärskatt och annat. Och Magdalena själv har ju också pratat väldigt mycket om det här med att man måste höja kapitalskatten i Sverige för att jämna ut klyftor och annat. Så att hon är ju inte helt främmande för de här strömningarna.
Nej, men jag tänkte i och för sig på det här med finanspolitiska ramverket. Det är ju liksom en finansministers maktmedel mot den övriga rörelsen, mot den övriga regeringen. Att men här är det stopp. Vi kan inte lägga pengar på det här. Och skulle man liksom luckra upp det finanspolitiska ramverket för mycket, så förlorar ju hon sin maktbas. Liksom. Men när det gäller skatter så har hon kört hårt, som Frida säger, på det här att det finns skatter att höja. Men också där så står det då att förmögenhetsskatten ska vi nog inte ha tillbaka, och arvs- och gåvoskatten inte heller. Men man talar luddigt om liksom ökad fördelningspolitik, skattevägen och sådana där saker. Så att jag tror på att man kommer att köra en hård retorik från talarstolen, men att de liksom konkreta texterna där kommer man att ta ryggen fri i slutändan.
Vi lämnar S-kongressen i Göteborg och vänder blicken över Nordsjön mot Glasgow och FNs klimattoppmöte som startade i söndags. Håller på ända till och med fredag. Hittills har det ju mest handlat om de klimatplaner som länderna lämnat in på förhand, stats- och regeringschefernas tal och så diverse utspel om alternativa åtgärder för att minska utsläppen. Hur ska man tolka de signaler som hittills har kommit från klimattoppmötet, Frida?
Ja, alltså Boris Johnson, som är ordförande för det här mötet, han gör ju allt för att det här ska framstå som ett väldigt framgångsrikt möte. Och det är ju också många andra intressenter som försöker. Det har vi ju märkt nu med de här utspelen som har kommit, att man gör verkligen allt för att få det att verka som att de är extremt viktiga för klimatet. Men om man tittar på det konkreta som faktiskt har kommit fram, och det är ju de här klimatplanerna som alla länderna har lämnat in inför mötet, så är de ju inte tillräckliga för att man ska hålla sig i linje med de målen som man beslutade om i Paris 2015. Så enligt FNs beräkningar så är vi ju på väg mot 2,7 graders temperaturhöjning nu, jämfört med 1,5 graders målet som man alltså kom fram till i Paris. Så jag tycker att det känns som att det fortsatt är mycket snack och lite action. Och det var ju väldigt tydligt under det här G20-mötet i Rom i helgen, som ju var lite förövning till COP-mötet, där alltså länder som representerar 80% av världens utsläpp pratade om att man ska behålla det här 1,5 graders målet. Men om man som sagt tittar på de separata klimatmålen som länderna har lämnat in, så räcker det inte.
Mycket snack och lite verkstad alltså. Lotta, behövs den här typen av konferenser egentligen?
Ja, det gör de absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att man ses. Jag tycker att det är helt okej att man modifierar lite under väg. Frida har ju rätt i allt hon säger, att det är klart, och det är klart det är frustrerande att det finns ett mål och att de största utsläpparna inte gör särskilt mycket för det, utan...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Skjuter fram sina åtaganden. Men jag tror att man behöver modifiera budskapet kring det här helt enkelt. Så det är jätteviktigt att det inte inträder en hopplöshet. Man måste samtidigt inskärpa att det här är inte absoluta värden. Det är inte så att den 1 januari det här året, då måste det här gradtalet ha nåtts, annars går allting under. Man måste lite grann modifiera budskapet. Sen kan jag tycka att det är intressant. Det känns ju som det är ju väldigt mycket politik i det här. Att metanen har kommit upp på agendan. Största utsläpparen är Ryssland och de är inte ens där. Alltså metanutsläpp är ingen som har pratat om särskilt mycket förut, utan det har bara varit koldioxid. Så att det är jättemycket politik, men det viktiga är att dörrarna hålls öppna.
I veckan enades över 100 länder, ett antal storföretag och globala fondförvaltare om att så att säga stoppa skövlingen av skogen. Vad innebär det här egentligen och vad kommer det göra för skillnad i praktiken? Och framförallt, vad spelar det för roll för det svenska skogsbruket, Tobias?
Ja, det var många frågor där. Alltså för det svenska skogsbruket så kan inte jag se att det påverkar alls. Inte för det europeiska som helhet heller liksom. Därför att det pågår ju ingen avskogning. Och vad jag begriper så är den definition av avskogning som man så att säga laborerar med i den här överenskommelsen, det är ju att man ändrar markanvändning. Alltså att där det har varit skog så blir det antingen bebyggelse eller jordbruk. Och det skogsarealen minskar inte i Europa och den minskar absolut inte i Sverige. Så att för oss påverkar det ingenting. Sen är ju då frågan på de länder där det faktiskt sker en förändrad markanvändning. Det talas mycket om Brasilien till exempel. Men hur ska detta kunna påverka den utvecklingen? Det är många olika aktörer som styr där. Det är ett federalt styrt land. Man tycker att presidenten verkar ha mycket makt där, men så enkelt är det ju inte. Det här är ju länder i ekonomisk utveckling, tillväxtländer, som det är svårt att ratta detta. Så att risken är ju mycket stor att det här också bara blir ett dokument. Men allt börjar ju på det viset i de här klimatsammanhangen. Det är de här tandlösa dokumenten, sen så får man knö in mer konkreta parametrar som länderna måste leva upp till. Så att det är fluffigt i början och sen så får det väl bli mer konkret efterhand. Jag tror att det är så det funkar.
Jag måste säga, jag är skeptisk. Alltså, det här handlar ju inte heller om att de har förbundit sig att stoppa avskogningen, utan där de har sagt är att de ska arbeta för att stoppa avskogningen.
Mm, exakt.
Så, liksom, ja, nivå av luddighet. Och sen så har jag ju läst många bedömare som hänvisar till det här liknande överenskommelse som fattades i New York 2014 som inte har blivit någonting alls. Men ja, man ska absolut ge det en chans, men ja, jag är skeptisk.
På tal om skepsis, Frida, du skrev en ledare i lördag om förväntningarna inför COP26 och där hävdade du att det är dags att vara mer realistisk om möjligheterna att nå målen på utsatt tid. Vad menade du med det?
Det som Lotta var inne på tidigare är ju i princip det som var min poäng här, att alltså nu hör vi de här gulfländerna prata om att de måste få fortsätta att pumpa olja för att kunna finansiera omställningen. Alltså det är ju väldigt tydligt att olika länder har helt olika förutsättningar för att genomföra den här omställningen inom en viss tidsperspektiv. Och jag tänker att det är liksom dags att man inser det, att man är realistisk kring att det här kommer att gå långsammare för vissa länder. Indien pratar 2070 nu för att nå koldioxidneutralitet. Det är ju liksom, ja, det är ju en annan nivå än vad vi pratar om i Sverige. Men min poäng är ju också att man ska inte kanske försöka frysa ut de här länderna eller liksom pressa in dem för att rätta in sig i ledet som svenska Miljöpartiet verkar vilja, utan det här är liksom en förändring som kommer att behöva komma inifrån från de här länderna. Så jag tror att ingenting blir bättre av att man pressar dem. Men, och en annan sak också är att jag tycker att för västländer att det här innebär att kanske det är dags att också börja fundera på en plan B. Att vi måste börja anpassa våra samhällen efter ett varmare klimat parallellt med att fortsätta jobba med för att få ner utsläppen. Det tycker jag är en viktig poäng.
Tobias?
Ja, nej, det där sista håller jag ju verkligen med om, och det tror jag ju i praktiken sker på många olika ställen i våra ekonomier, att man förbereder sig för förändrat klimat. När det gäller då till exempel Indien så måste man ju, alltså man måste ju hela tiden komma ihåg att klimatpolitik är ju fyllt av målkonflikter. Alltså Indien har 1,4 miljarder invånare eller vad det är. Ja, men det är klart att mycket snart så kommer alla dessa hushåll att vilja ha ett kylskåp. Någonstans ska strömmen komma ifrån. Var finns infrastrukturen? Var finns de alternativa energikällorna och så vidare? Det är lite för enkelt att säga att ja, men det är en konservativ nationalistisk premiärminister i Indien och det är, han vill inte mer. Så det är ingen i vår grupp som har sagt så, men det kan man ju höra. Men vad ska han göra då, så att säga? Är det bättre att han säger 2060? Liksom bara sticker upp fingret i luften och säger ja, men 2060 låter bra. Nu säger han 2070. Det är väl jättebra att man får ett perspektiv som jag tror Frida var inne på det realistiska i den här jätteomställningen för utvecklingsländer.
Frida, du var inne på det, men vi ska ändå ta och vända blicken inåt. Sverige är ju ett av de länder som har de mest aggressiva klimatmålen. Utsläppen från inrikestransporter ska ha minskat med 70% till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Hela landet ska vara koldioxidneutralt 2045. Hur ser våra möjligheter ut att nå till de klimatmålen?
Om man tittar på energiförsörjningen till exempel. Nu låter jag som att jag är väldigt negativ till det mesta. Alltså, men om jag tycker framförallt energiförsörjningen i Sverige är väldigt problematisk, och det har ju den här elkrisen som vi har sett runt om i Europa verkligen tydliggjort på ett sätt. Och när man pratar med energiexperter idag så är det många som varnar för att den här planen som finns i Sverige om att elektrifiera hela fordonsflottan, om att göra den här omställningen och börja producera fossilfritt stål, fossilfritt cement, som kommer kräva enorma mängder el, hur man ska tro att det ska kunna ske med vindkraft, att det inte är rimligt, att det kommer behövas mer planerbar energi för att kunna liksom stabilisera eltillförseln, och det verkar ju inte vara politiskt möjligt, och då pratar vi kärnkraft, och där är det ju stor no-no som det ser ut just nu, och det är svårt att se hur det här ska kunna genomföras om inte den politiska viljan ändras.
Ser Tobias eller Lotta några lösningar på energikrisen?
Håller med föregående talare.
Nej, men alltså problemet är ju att regeringen talar om energikrisen som att på något slags med ett resonemang om ett årligt genomsnitt att vi producerar tillräckligt mycket sådana här kilowattimmar, så att säga. Men som Frida var inne på, det här med planerbar energi är ju det som vi behöver. Alltså effekt. Annars så kommer vi att få köra det här Karlshamnsverket mycket, mycket mer. Och den här vintern kommer ju att, om det blir en kall vinter i Sverige och i Europa, hur kommer den här energikrisen att visa sig? Och det tror jag kommer att få stor betydelse för hur klimatfrågan, den stora frågan, tas vidare. Och förhoppningsvis, tänker jag, så blir det en förändrad attityd till ny kärnkraft i Europa.
Tobias Wikström, Frida Wallnor och Lotta Engsell Larsson, tack för att ni var med idag. Vi säger tack och hej och på återhörande nästa vecka.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.